Välkommen till Skånes taltidning nummer 9 2019. Utgivningsdag fredag den 1 mars. Solen gick upp 6.59 i morse och går ner igen klockan 17.41. I studion Mats Sundling, Åsa Kjellman Erisi och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
Lönebidraget höjs i april.
Klippan behåller färdtjänsten i egen regi. Resenärerna är ju jättenöjda, säger politikerna, och kör över de egna tjänstemännen som ville lämna över till Skånetrafiken.
Medan Burlöv gör tvärtom och överlåter den till Skånetrafiken. Färdtjänsten är för svår att hantera, säger kommunen där.
LSS ändras. Hjälp med andning och sondmatning ska ge rätt till assistans.
Vad sägs om att själv välja hur mycket ledsagning du vill ha? När och till vad? I Laholm låter man användarna bestämma och inte blev det dyrare heller.
Det är kanon. Det är friheten som alla andra människor har som ser. Och det är bara att fixa en ledsagare och se iväg.
Och FIF Malmö är finalklara i europeisk goalballliga efter storspel i helgen.
Skidåkaren Sebastian Modin tog sin andra medalj i para-VM.
Hässleholms synskadade ogillar hemtjänstens kylda matpaket.
Så ett vardagstips som handlar om att använda färger för kontrastens skull.
Öppnat och stängt på det med ögonklinik och musikbutik.
I Simrishamn ska man ha en guidad vandring om hur stan luktade och lät förr i tiden.
Det finns vissa ljud som är väldigt typiska Simrishamn, inte bara fiskmåsar då.
Evenemangstips sen med synmässa och syntolkad bio.
Kalendern med gruvstrejk och mellofinal.
Och anslagstavlan med meddelanden, inbjudningar, referat och ändringar i busstrafiken. Tavlan är idag gemensam för hela Skåne.
Och allra sist redaktionsrutan.
Ja, det kan bli mer i plånboken för personer med lönebidrag från och med den 1 april. Taket för den bidragsgrundande lönekostnaden höjs då från 18 300 kronor per månad till 19 100 kronor. Arbetsgivare som anställer en person med funktionsnedsättning får alltså högre subvention i kompensation om den anställdes arbetsförmåga är nedsatt. Förra året höjdes taket till just 18 300 kronor och nästa höjning ska ske 2020 till 20 000 kronor. Syftet är att stärka förutsättningarna för ökad sysselsättning och förbättrat arbetsmarknadsdeltagande, skriver regeringen på sin hemsida. Idag har omkring 70 000 personer någon form av lönebidrag.
Klippan behåller färdtjänsten i egen regi. Det beslutade den nya socialnämnden på sitt första möte. Och kör med det över de egna tjänstemännen som föreslagit att kommunen ska överlåta färdtjänsten till Skånetrafiken. Resenärerna är jättenöjda med hur det fungerar nu och det kan vara värt den extra kostnaden. Det säger Anna Andresen som är socialnämndens moderata ordförande i Klippan.
De sista åren har det ju fungerat jättebra, men den senaste upphandlingen vi gjorde med Ängelholms taxi, så att det känns positivt att fortsätta och se om vi kan få antingen samma aktör eller en ännu bättre aktör.
Ja, ni är rätt nöjda med hur Ängelholms taxi har skött sig och resenärerna är också nöjda vad jag förstår. Hur är bilden av det?
Alltså, vi har inte haft några klagomål de sista åren. Inga klagomål som mina partikamrater har tagit upp de sista åren. Så att därför så känns det ju positivt att fortsätta i samma anda.
Tjänstemännen i kommunen gjorde en utredning i höstas och kom fram till och föreslog att Skånetrafiken skulle ta över färdtjänsten från kommunen då. Det skulle bli minst lika bra för resenärerna, tyckte de. Men det trodde inte ni på då?
Nej, alltså det stod ju så här att 80-90% var kundnöjdheten med Skånetrafiken. Och om vi då har en 100% i princip 100% nöjdhet, så känns det som att då kör vi vidare på den. Och vi tycker det är viktigt med den här lokalkännedomen att taxipersonalen har koll på alla och vet kanske till och med namnen när de ringer och vet liksom var de ska hända och så. Så det är en väldigt personlig kontakt.
Enligt utredningen så skulle Klippans kommun spara 1 miljon kronor om året på att låta Skånetrafiken ta över färdtjänsten. Hur tänkte ni om det?
Och då tänkte vi ju att vi lägger gärna en miljon om det är så att vi kan få samma standard som vi har haft de sista åren. Vi satsar hellre de pengarna på att få nöjdhet till kommuninvånarna. De har ju varit jättenöjda de sista åren, så vi försöker göra någon liknande upphandling. Så hoppas vi på att det ska fungera.
Mm. Då är det inte aktuellt med någon prishöjning framöver då för att kompensera den här kostnaden?
Vi tror ju inte det. Det får ju upphandlingen utvisa. Men vi försöker ju ligga på samma nivå som Skånetrafiken. Vi vill ju inte att det ska bli ännu dyrare.
I Skåne har de flesta kommunerna låtit Skånetrafiken ta över färdtjänsten. På senare år har en hel del kommuner tröttnat på att hantera färdtjänsten. Det har blivit så många överklaganden av upphandlingar från förlorande taxibolag. Men ni ser lite annorlunda på det då?
Ja, förra gången var det ju ingen upphandling som de var missnöjda med. Så att vi hoppas ju på liknande igen. Och att vi slipper överklagande ju från andra taxibolag. Man måste vara jättenoga i sitt upphandlingsunderlag. Att det blir rätt från början. Att kriterierna verkligen blir rätt.
Och då slipper man kanske överklaganden i nästa vändare?
Ja, precis.
Det sa Anna Andresen, moderat ordförande för socialnämnden i Klippan. Avtalet med Ängelholms taxi som kör idag gäller till den sista januari 2020. Och upphandlingen som nu ska börja avgör vem som kör efter det. Den nya politiska majoriteten som också består av Socialdemokraterna och Centern beslutade vid samma möte också att alla som har färdtjänst ska få åka gratis med kollektivtrafiken om och när de vill. Kommunen ska nu skicka ut ett jojo-kort från Skånetrafiken. Reporter var Mats Sundling.
I Burlöv är det numera Vellinge Taxi som tillfälligt kör färdtjänsten efter att kommunen tröttnat på havererade Ringduve Taxi. Och en bit in på nästa år är det Skånetrafiken som kommer att ta över. Men ännu för en månad sedan sa Burlövs socialchef Lars Westberg så här om Ringduve Taxis sätt att sköta färdtjänsten i kommunen.
Vi följer ju detta dagligen och så, men just nu så fungerar det.
Ja, så sa Burlövs socialchef Lars Westberg i slutet av januari, apropå att Malmö hade sagt upp sitt avtal med Ringduve Taxi, bland annat efter att bolaget fått ett 40-tal av sina bilar beslagtagna av kronofogden. Och nu har alltså Burlöv följt Malmö i spåren eftersom kommunen inte kände sig trygg med Ringduve Taxi som färdtjänstleverantör.
Nej, vi har gjort en hävning av avtalet och det har vi gjort utifrån krav på ekonomisk, finansiell och juridisk ställning.
Det är inte länge sedan vi pratade och då ni kunde acceptera situationen som den var. Var det någonting som ändrade sig?
Det ekonomiska och finansiella och juridiska ställningen förändrade sig successivt. Så att vi följde ju det hela tiden och fann då att vi behövde vidta åtgärder för att känna oss trygga. Så att det har vi gjort.
Det faktum att Malmö föregick med exemplet att säga upp avtalet, påverkade det er?
Nej, ja, möjligtvis. Vi följde ju liksom detta själva också. Ja.
Varför blev det just Vellinge Taxi som fick ta över?
Ja, vi gjorde en direktupphandling och så. Levde de ju upp till de kraven vi har ställt när det gäller bilarnas utformning och bränsle och kvalitetsaspekter. Och det var ju flera leverantörer som kom in och så uppfyllde väl de flesta av dem de här kraven. Och sen handlade det ju om prisbilden.
Så att det var prisbilden som avgjorde?
Då återstår ju sen prisbilden om man uppfyller alla andra krav så att säga.
Burlövs kommuns snabbupphandlade avtal med Vellinge Taxi gäller dock knappt ett år.
Vi har avtal med dem fram till sista januari 2020.
Och vad händer då?
Då är det så att då tar Skånetrafiken över från 1 februari.
Finns det ett beslut redan?
Det finns beslut på det, ja.
Och vad är det som gör att ni vill att Skånetrafiken ska ta över?
Man kan väl sammanfatta det lite kort att en liten kommun som Burlöv har svårt att alltså hantera färdtjänstfrågan, tycker vi då, med kvalitet och uppföljningar. Och, ja, vi har inte de musklerna och de resurserna riktigt. Så vi tror oss få en mer långsiktig lösning, och det är ju en större organisation som har andra muskler som kan följa upp och ställa krav på ett helt annat sätt än vad vi gör.
Men att avstå från att driva och upphandla färdtjänsten i egen regi, det har inget att göra med att Ringduve Taxi misskötte sitt uppdrag, säger Lars Westberg.
Nej, vi hade fått uppdraget att titta på det här redan i höstas. För vårt avtal med Ringduve Taxi gick ju ut 2020 i januari. Så att vi hade satt igång den processen innan den här situationen. Och hela planen var ju att Skånetrafiken skulle ta över 1 februari 2020.
Men sedan förra veckan och fram till februari nästa år är det alltså Vellinge Taxi som sköter färdtjänst och skolskjutsar i Burlövs kommun.
Det känns som att det fungerar just nu i alla fall.
Och märker färdtjänstkunderna av att det är en ny entreprenör inne?
Det borde de ju göra, tycker jag. Det är väl, framförallt är det ju andra bilar. Det står inte Ringduve Taxi på dem. Men vi har inte gjort någon kvalitetsuppföljning än.
Det sa Lars Westberg, socialchef i Burlövs kommun. Och reporter var Dodo Parikas.
Andningshjälp och sondmatning ska räknas som så kallade grundläggande behov som ger rätt till assistans och därmed även assistansersättning inom LSS. Det föreslår regeringen. Detta ska rätta till en av de mest grundläggande bristerna i nuvarande lag, det säger socialminister Lena Hallengren till TT. Under de senaste åren så har framförallt barn och unga nekats assistansersättning för andningshjälp och sondmatning. Detta eftersom dessa av Försäkringskassan, efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen, inte betraktats som grundläggande behov. Trots att till exempel behovet av andningshjälp ofta innebär att barn med en kanyl i luftstrupen alltid måste ha någon i närheten, bland annat för att suga rent kanylen från slem. Socialminister Lena Hallengren säger också att förslaget är att betrakta som ett första steg mot att förverkliga regeringens funktionspolitiska ambitioner och att just assistans vid andningshjälp och sondmatning är det mest brådskande, det skriver tidningen Norra Skåne. I en kommentar till förslaget säger SRFs ordförande Håkan Thomsson på SRFs hemsida: man kan tycka att det är självklart att hjälp med andning och sondmatning måste vara grundläggande behov. Men rättstillämpningen är oklar, och då är det ju skönt att regeringen vill förtydliga detta. En reflektion är att kampen att spara kostnader på indragna LSS-insatser blivit omänsklig och helt absurd. Maria Persdotter, ordförande för RBU, rörelsehindrade barn och ungdomar, uttrycker oro för att Försäkringskassan inte kommer att tillämpa den nya lagstiftningen. Utmaningen blir att få Försäkringskassan att följa den här förändringen i LSS, kommenterar hon på RBUs hemsida. Och på hemsidan Assistanskoll påpekas att vad som betraktas som grundläggande behov även i fortsättningen delas upp i integritetsnära delar och sådant som inte är det. Vid sondmatning betyder det att vissa handgrepp kan berättiga till assistansersättning, andra inte. Förändringarna av LSS är en fråga som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna kom överens om i den så kallade januariöverenskommelsen. Lagändringen om assistans vid sondmatning och andningshjälp föreslås träda i kraft den 1 juli och väntas gå igenom i riksdagen.
Hur är det att själv välja när och hur mycket ledsagning man vill ha? I Laholm gör drygt 50 personer som har ledsagning enligt LSS det sedan 3 år tillbaka, då försöket med friare ledsagning, eller Laholmsmodellen, permanentades. En modell som väckt intresse bland andra kommuner, riksdagspolitiker och Synskadades riksförbund. Så vi åkte till Laholm för att prata med både företrädare för kommunen och de som har fri ledsagning om hur det fungerar.
Det är kanon. Det är ju friheten som alla andra människor har som ser. Och det är bara att fixa en ledsagare och se iväg. Ut från fängelset. Annars är du insyltad i ditt hem. Så är det. Du kan din tomt och du kan ditt hus. Så är det. Kanon nu tycker jag.
Strax utanför Laholm i en villa bor Lars-Ingvar Persson som är blind. Och han ingick i den grupp på 10 personer som var med från början och testade att själv få välja hur mycket ledsagning de ville ha. Innan försöket började så fanns det en stark kritik från de som hade ledsagning enligt LSS över hur det fungerade. Och efter att Lars-Ingvar Persson hade fått timmarna med ledsagning minskade och väldigt styrda så var det knappt han trodde på tjänstemannen som frågade om han ville vara med i försöket.
Trodde inte på det. Det fanns ingen möjlighet för det var så strikt med neddragningar från 24 timmar i månaden till 12 timmar. Och sen hux flux så blev det hur mycket som helst. Jag tror det var en lögn. Så det finns inte på kartan. Men man utnyttjar det här ledsången mindre när du har detta fritt. Det blir mindre timmar i snitt på ett år.
Men hur kommer det sig då att Laholms kommun beslöt sig för att släppa ledsagningen fri? Kristina Isaksson arbetar idag som avdelningschef inom äldreomsorgen på socialförvaltningen. Och hon var med från första början när allt startade och man tog fram modellen.
Laholms kommun hade anmält sig till en utlysning som SKL hade som heter Förändra radikalt. Där vi anmälde vårt intresse att ingå och lära oss metoden tjänstedesign. Och i det så skulle man ta med sig något problemområde att jobba med. Och då hade vi ju rätt så stor kritik på tjänsten ledsagarservice. Så vi tyckte det var, då kan vi lika väl ta och jobba med det.
Och det här med att man då själv skulle välja när man ville ha ledsagning. Hur kom ni på det?
Det tog ju lång tid innan vi kom på det, för i tjänstedesign så stannar du upp väldigt länge och försöka förstå vad problemet är och att involvera de som faktiskt använder sig av tjänsten. Så vi började med att intervjua de som hade insatsen, vi intervjuade de i vår egen organisation, handläggare, chefer, ledsagare, för att komma till botten med och se vad var det egentliga problemet, för det visste vi faktiskt inte.
Och efter att ha studerat de svar som de fick i intervjuerna så kom de fram till att det största problemet som de skulle jobba vidare med, det var just flexibiliteten när det gällde ledsagningen.
Vad vi ville göra, det var att öka livskvaliteten för de personer som har ledsagarservice. Så det var ur det nötandet som vi kom fram till att vad skulle hända om vi släppte det fritt?
Hur var den tanken att tänka, liksom, vad händer om vi bara släpper det fritt?
Alltså reptilhjärnan går ju igång att börja personer överkonsumera. Fanns ett resonemang. Vi måste prova över sommarmånaderna för att då var vår insikt att timmarna går upp då.
Och när ni då hade bestämt er för det här och hade en grupp, hur kändes det då liksom bara sätta igång det?
Enormt spännande. Alltså, vi har ju inte ändrat på något sätt myndighetsutövningen, utan rätten till insatsen bedöms ju fortfarande. Utan detta ligger ju helt i verkställigheten. Att den enskilde ska få avgöra vad som är goda levnadsvillkor för mig. Att inte det är en handläggare som avgör vad som är goda levnadsvillkor. Det vi ville testa egentligen och se, det är för det första, är det en lyckad modell? Och sen vill vi ju även se beteende. Vad får detta för beteende om vi släpper det lös? Kommer personer börja överkonsumera något alldeles hemskt? Eller är det det inte? Samtidigt måste vi ju hålla koll på ekonomin. Initialt så gick timmarna upp. Och då tänkte vi så här, nej, vi håller i och håller ut. Det är nog bara nyhetens behag. Så vi fortsatte. Sommarmånaderna gick inte upp, de gick ner. Och summa summarum, för de 10 testpersoner som fick prova detta så hade det blivit en volymökning på 3%.
När du träffar tjänstemän från andra kommuner, ja, vad säger de när du förklarar hur ni har det med ledsagarservicen i Laholm?
Man blir väldigt nyfiken hur vi gjorde och på vilket sätt det fungerar. Men samtidigt med lite skepsis skulle jag nog vilja säga att om man verkligen vågar släppa makten till den enskilde och avgöra, vad händer då? Har man ingen kontroll eller så? Men det är min personliga tolkning av det hela.
Och i till exempel Västerås har man utrett frågan och politikerna tog ett beslut om att det skulle genomföras en förstudie om friare ledsagning. Men den har inte genomförts eftersom staden inte anser att de har resurser till det. I Trollhättan har man precis avslutat ett försök med friare ledsagning enligt Laholmsmodellen. Och häromdagen togs ett beslut i omsorgsnämnden att inte gå vidare. Även om man säger att planeringen om möjligt ska ske i friare form framöver. Och i en tjänsteskrivelse som ligger till grund för beslutet nämns flera anledningar till varför man inte ska gå vidare. Bland annat att det redan finns en väl fungerande ledsagning och att rättsläget är problematiskt ur flera aspekter. Dessutom så är man oroad över ökade kostnader. Men i Laholm, där blev det ingen förändring i ekonomin när man utvärderade försöket, säger Kristina Isaksson.
Om vi omsatte det för hela gruppen så skulle det göra 65 000 kronor, så mer var det inte. Och det kunde vi ju minska administrationen på handläggarna.
Så det blev plus minus noll?
I princip, ja.
Nu har ni varit igång i 3 år sedan ni permanentade det här i verksamheten. Hur funkar det nu?
Jag är ju en bra bit ifrån det eftersom det inte är mitt verksamhetsområde längre. Men vi kör ju fortfarande, det är ju detta som är det normala för oss. Sen vill jag ju påtala att friare ledsagarservice har man ju i om man bor ordinärt boende. Det gäller inte för de personer som bor på grupp och stad. Utan där är det ju traditionellt sett. Det vi kan se det är att, men så är det väl med allting, att det finns personer som kanske använder tjänster på ett sätt som inte är avsikten egentligen, där timmarna drar iväg. Men då får man ju arbeta på ett annat sätt och göra uppföljningar och försöka korrigera det. Det är ju så att säga inte tjänsten i sig som det är fel på.
Men för de som använder ledsagarservice, vad har reaktionerna du fått därifrån varit?
Helt otroliga. Eftersom inte vi riktigt förstod vilka förändringar vi gjorde för enskilda människor, så detta är ju ett av de bästa tillfällena i mitt yrkesliv. Att ha kunnat arbeta fram detta och att det blev så lyckosamt.
Det känns bra.
Ja, något makalöst bra känns det ju.
Tillbaka till Lars-Ingvar Persson som inte använder sig av mer ledsagning idag än tidigare men tycker att det är mycket friare att själv få bestämma hur länge han vill stanna på till exempel en mässa.
Om man är på en mässa eller något sånt så kan du vara borta i 10 timmar då, och det gör ju ingenting utan det blir ju mindre nästa månad. Så det...
Vad använder du ledsagningen till?
Gym bland annat, promenader och shopping, ja, allmänt som man vill göra. Eller behöver jag.
Hur var det innan?
Ja, då fick man ju sitta och räkna timmar med ledsagare. Och kan vi göra det detta månad? Men det kunde vi ibland. Men nu så är det ju inga problem. Nu löser vi det.
Men hur känns det här att de lyssnade? För att det började väl med att man gjorde intervjuer med folk som hade ledsagning. Och att man faktiskt lyssnade på vad ni sa. Hur känns det?
Nej, de lyssnar ju på behoven. De andra som satt där och tjänstemännen som utredde vad man skulle göra, de räknade i minuter. Gick jag på gymmet så räknade de 25 minuter och så 2 minuter byta om och 2 minuter byta om igen och sen så hem. Alltså det funkar inte att gå in på gymmet 40 minuter. Skulle det vara en människa jag känner och jag ställer mig och pratar med den som man träffat på 150 år så... Är det ju rätt roligt att kunna doppa ner röven 5 minuter och prata med den människan.
Och det kan du göra idag?
Det gör vi idag, ja.
Och Och även Margareta Svensson som är ordförande i SRF i Laholm och vice ordförande i distriktet är hemma hos Lars-Ingvar Persson. Och hon har också fri ledsagning enligt LSS.
Man behöver inte ringa till en handläggare och tigga om extra timmar när timmarna inte räcker till för det man behöver göra och vill göra. Då ska man ringa och förnedra sig och berätta vad jag ska göra och sånt. Först var man väl lite rädd att det här skulle skjuta i höjden med timmar och så. Men det har det inte gjort. Folk utnyttjar inte mer än det de behöver.
Så när du ska ha ledsagare idag, hur fungerar det för dig liksom?
Ja, det fungerar. Jag har två ledsagare på nära håll. Så att jag har fått en nu som ska ut och cykla tandem med mig. För jag behöver ut och röra mig.
Och hur är det att kunna ringa och säga att nu skulle jag vilja ut och cykla?
Ja, det är helt underbart faktiskt. Nu kan jag inte bara ringa, men jag får för mig nu klockan 3 att idag ska jag ut och cykla. För hon har även ledsagare åt andra. Utan vi får kolla upp min almanacka och hennes almanacka, vilka dagar som passar för oss båda. Och sen har jag då en ledsagare till om jag skulle vilja åka och shoppa eller göra någonting annat som faller mig in, va?
Och att veta att man har den möjligheten.
Ja, det är helt underbart. Det är precis att jämställa oss med de som är fullt seende på det viset. Att jag kan göra det som faller mig in. Det känns jätteskönt det här.
Du är ute mycket och när du då säger att jag kommer från Laholm till exempel. Hur reagerar andra som har en synskada?
Jag sitter ju på Riksförbundets organisationsråd. Ännu uppe i Jämtland och Västerbotten har detta spridit sig att Laholms kommun och fria ledsagartimmar. Så jag får jättemycket frågor när jag är uppe i Stockholm.
Och hur tycker de det verkar då?
De kan inte fatta det. Hur har ni lyckats? Jag kan väl inte säga det är vi som har lyckats, för det kom ju från tjänstemannahåll så från början. Vi har ju inte bråkat oss tidigare på något vis, utan det kom som den bästa julklapp man kunde få.
När du hörde om det första gången, vad tänkte du då?
Nej, jag tänkte nog som Lars Ingvar, det här är inte sant. Det går till en utredning och sen läggs det ner. Det var liksom min tanke.
Och den enda oron Lars-Ingvar Persson har när det gäller den här ledsagningen, det är att man ska ändra tillbaka igen.
Ja, när ska det ändå över tillbaka? Det är ju, undrar man ju. Men det hoppas man väl aldrig.
Och Kristina Isaksson har sin åsikt helt klar om framtiden. Man kan inte vända tillbaka.
När det skulle kännas helt fel och gå åt helt fel håll. Vi ska ju försöka gå åt detta hållet är fler. Det gäller att den enskilde ska ha större påverkan över vilka insatser vi kan ge och på vilket sätt vi kan utforma dem. Så mer, om man nu ska prata makt eller inflytande, mer inflytande åt de som faktiskt använder sig av våra tjänster. Att skapa det tillsammans med oss i organisationen, det är en framgångsfaktor.
Sist här, Kristina Isaksson, avdelningschef i Laholms kommun och en av dem som tog fram den så kallade Laholmsmodellen. Och vi ska tillägga att har man väl fått ett beslut som ger en rätt till fri ledsagning så ska det också finnas ett mål med insatsen. Reporter i Laholm var Åsa Kjellman Erisi.
I helgen vann FIF Malmös elitlag i goalball andra omgången i den europeiska superligan SEGL. Hemmalaget vann alla matcher och är nu klara för finalspel. Skytteligan vanns av Fatmir Seremeti som hade anledning att vara nöjd efteråt.
Ja, absolut. Man kan inte annat än att vara nöjd när vi spelar så fruktansvärt bra som vi gör som lag. Och dessutom så kommer jag därifrån med vinst i skytteligan också, så vi gör ju rent hus. Vi vinner divisionen, vi vinner turneringen och jag plockar hem skytteligan så att det blir liksom full pott.
Ja, 28 mål gjorde du. Och ni vann alla matcher. FSBU Göteborg förlorade emot i SM i semifinalen i höstas. 14-6. Vad var det som stämde den här gången?
En rejäl revansch. Vi spelar mer på vår nivå nu. Till skillnad från på SM. Och vi har en jämnare trupp också. Det gör ju det hela. Att då orkar inte de många grabbarna stå emot vårt attackspel. Då blir det så.
Mm. Ni vann alla matcherna. Ska man välja en som sticker ut så är det Saltinis från Litauen som ni slog med hela 13-3. Det är knockout. Matchen avbryts. Det är ett väldigt bra lag.
Ja, det är det ju. Det är, alla de är landslagsspelare och aspirerar då, Litauen aspirerar då på en plats till Paralympics i Tokyo 2020, precis som vi. Och det är ett lag som normalt sett är väldigt starka, och det var de nu också. Men vi fick dem precis dit vi ville ha dem, utnyttja deras misstag och fick full utdelning på det också. Och sen är det ju, får vi inte glömma, det är hemmaplan för oss. Det är en hall som vi tränar i varje vecka, flera gånger i veckan, och har fördel av det också. Så att, och det utnyttjade vi fullt ut.
Finska Old Power slog ni också. Också där finns det ju paralympiska och landslagsspelare.
Ja, absolut. Och det är ju tuffa lag allihopa, inklusive Old Power. Och de har ett väldigt fruktat anfallsspel som ställer till det. Det är ju det lag som gör mest mål, men inte mot oss då. Och vi släpper faktiskt bara in 3 spel mot dem, vilket är fruktansvärt bra. Totalt släpper vi in 6 mål mot dem, men 3 av dem är straffa. Så att nej, men det vi hanterar dem väldigt bra, och vi sätter våra chanser när vi får dem.
Bara inom citattecken då 3:a på SM i höstas, och så nu turneringsvinst och divisionsseger här. Vad har du för förklaring till det här lyftet?
Stefan i mitten gör ju ett hästjobb. Han storspelade i helgen helt enkelt och lyfter sig till en helt annan nivå än på SM. Och håller ihop försvaret helt och hållet liksom. Och sen har vi ju värvat både Micke från Stockholm.
Åkerberg.
Och, ja, precis, Mikael Åkerberg. Och en spelare från Belgien då, som också lirar med oss i Superligan. Så att det är... Vi har en fruktansvärt bra trupp också som kan individuellt också mäta sig mot de bästa.
Nu är ni klara för finalspel i Lissabon, som du ju spelar i ibland för den portugisiska klubben Sporting. Ni ska möta Ljubljana från Slovenien, Prag från Tjeckien, just Old Power och Saltinis. Och så Sporting som du ju spelar för här. Vilket lag ska du spela för i Lissabon då?
Det är väl självklart att jag spelar för FIF. Vi bestämde ju redan innan säsongen började om jag fick plats eller inte i Sportinglaget, och vi bara får ha 2 utländska spelare per lag under samma säsong, så fick inte jag plats, och då blir jag utlånad till FIF, och då byter man inte under säsong helt enkelt. Så det är ju deras förlust, och jag ser det som en chans att få ytterligare visa att jag ska ha en plats nästa gång.
Ja, bra lag allihopa där. Hur kommer det gå tror du?
Det kommer gå jättebra. Jag är väldigt optimistisk, och med det spel och de spelarna vi har, och kan vi behålla formen och kanske vässa till den lite till, så kan det gå hur långt som helst. Sporting blir ju otroligt tuffa att möta. De kommer förmodligen ha brasilianerna med, som är erkänt riktigt duktiga spelare. Men det finns inga dåliga lag där i finalen nu, utan det är bara liksom fullt ös.
Det sa Fatmir Sarimeti, goalballspelare för FIF Malmö, till reporter Mats Sundling. Finalomgången spelas i Lissabon den 22-24 mars.
Synskadade skidåkaren Sebastian Modin avslutade i måndags para-VM i Kanada med en silvermedalj. Tillsammans med ledsagaren Emil Jönsson-Hag kom han 2:a på 20 km i klassisk stil. Vann gjorde hemåkaren Brian McKeever, som tog hem guldet i överlägsen stil. Modin låg på medaljplats under hela loppet, och de sista kilometrarna drog han ifrån den främste silverkonkurrenten, norrmannen Erik Bye, och tog andra platsen. Tidigare i VM i Prince George vann den svenska duon sprintdistansen och kom 5:a på 10 km. Brian McKeever är tidernas främsta i längdåkning för synskadade. I detta VM blev det 2 guldmedaljer för honom, och totalt under karriären har han nu vunnit hela 20 VM-guld.
I Hässleholm har kommunen ett pilotprojekt där äldre får kyld mat från hemtjänsten istället för varm. 7 inplastade matpaket kan levereras på en gång, och sen får man själv värma upp maten i en mikro. Men för synskadade visade det sig svårt att veta vilket paket som innehåller vad, med risk för att söndagsmiddagen öppnas redan på tisdagen. Det säger den lokala SRF-föreningens ordförande Anna-Lena Päckele till Kristianstadsbladet. Texten är liten och med dålig kontrast. Och ska hemtjänsten hjälpa till kan man få betala för det. Dessutom finns det en oro kring det nya momentet med att hantera heta förpackningar och dra av plasten. Föreningen har skrivit till kommunen och frågat hur problemet ska lösas och fått svar att kommunen vill träffas för att höra mer om vilka behoven är. Och projektledaren för kyld mat säger till tidningen att de självklart ska hitta en lösning. Och kommunens genomförande av kyld mat till alla kommunens äldre blir försenat. Uppdraget som är värt 6 miljoner kronor gick till företaget Fatser och matleveranserna skulle startat i början av året. Men förloraren Sodexo överklagade och vann i förra veckan i förvaltningsrätten. Och nu måste upphandlingen av färdigmaten göras om.
Vi har ett vardagstips som handlar om hur man använder olika färger för att markera skillnader. Och tipsare är Simon Tienso från Furulund.
Kontraster i alla sammanhang är ju bra för att de flesta ser ju lite grann och har nytta av kontraster. Det gäller att hitta rätta färger på det man ser bra. Dukar man till exempel på en vit duk så har vi här ett underlägg, eller vad heter det? Tablett som är mycket mörkare. Och då ser jag ju var den ligger. Lägger jag då en vit tallrik på den så syns det ju väldigt bra. Sen beror det ju på vad jag ska äta på den här vita tallriken. Ska jag äta kokt torsk med vitsås och potatis och så gröna ärtor? Ja, det enda som syns på tallriken det är ju de där gröna ärtorna. Men jag kan ju ha en färgad tallrik. Och bara det att du har en grans runt tallrikskanten med avvikande färg så underlättar det. För då vet du var du har tallriken ordentligt. Du ser den bättre.
Men om vi då går till köksbordet här så har du andra färger på ett brunt träbord.
Ja, där har vi en vit tablett. Och det gör ju då att man vet var man ska börja söka åtminstone. Och så har vi just nu en ganska mörk kaffekopp. Är den helt svart, va?
Den är helt svart. Ja,
med röd text på. Det som är nackdelen med det är att det är väldigt svårt att se när du fyller kaffe i den.
Ja, det är det.
Då får man det gamla vanliga knepet att sätta pekfingret i. Så känner man.
Använder du kontrasten någon annanstans som hjälp här hemma?
Tanken var när vi satte de bruna listerna runt dörrarna. Att det skulle lysa bättre var dörrarna fanns.
Det är alltså en vit dörr och sen så är det bruna lister.
Ja, precis. Vi hade vita plastlister förut.
Hjälper det då?
Ja, visst gör det. Och det är ju det man borde ha i alla offentliga rum också. Ögonkliniker och allt det här. Att man kommer dit så vet jag ungefär. Kan jag ju hitta dörren. Även om jag har svårt att hitta ett handtag. Men man kan ju också byta ut handtaget så det blir bättre kontrast på det.
Här har du ett guldfärgat handtag mot den vita dörren. Ja.
Det beror på att Ops på den tiden sålde ut dem i paketpriser billigt. När vi bytte bort de plasthandtagen vi hade. Sen är det ju i hemmet och sådär. Det blir ju att man lär sig var det finns saker och ting också. De här stolarna vi har i köket här, den köpte vi också. Det var en sånt där extra erbjudande. Det var inte för att det var kontrast på dem.
Men det blir också bra här med svarta stolar mot lite ljusare träfärgade bordet.
Ja, precis.
Det sa veckans tipsare Simon Tiensu. Och reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Öppnat och stängt. I Malmö har du öppnat en ny liten ögonmottagning. Skandinaviska ögonkliniken heter den och är en del av Slottstadens läkarhus som ägs av företaget Praktikertjänst. Alla ögonsjukdomar undersöks och behandlas med särskild inriktning på torra ögon och ögonlocksproblem. Kliniken har avtal med Region Skåne och fri- och högkostnadskort gäller. Adressen är Fågelbacksgatan 9.
Malmö har fått en ny idrottsanläggning. I måndags invigdes Hästhagens sporthall, som är två fullstora sporthallar ovanpå varandra. Adressen är Carl Gustavs väg 2, invid Borgarskolan, som ska använda den på dagarna som gymnastiksal, medan kvällarna är vikta åt föreningsliv och allmänhet.
I Malmö har Sankt Jakobs stenugnsbageri stängt bageriet och kaféet i huset Glasvasen intill Malmö C. I maj hoppas de flytta in på Södra Förstadsgatan 11, där Espresso House boomat igen ett av sina flera kaféer på den gatan.
Och i Malmö har Tremolo musikbutik gått i konkurs och stängt efter 2 år på Balsarsgatan.
Svedala blev i lördags en butik fattigare. Då stängde Svedala musik och media för att flytta ut på nätet. Men Svedala radio och tv fortsätter i lokalen de delade på Storgatan 22.
Nu på lördag är sista gången som fiskbilen kommer till Stortorget i Ystad. I 14 år har den sålt fisk, men nu har ägarna tröttnat och det finns ingen som vill ta över.
I Osby öppnades i måndags klädbutiken Sales Store i lokalen där klädkammaren låg tidigare. Adressen är Västra Järnvägsgatan 16.
I Trelleborg har inredningsbutiken Rummeriet på Algatan 19 stängt för flytt. De planerar att öppna på nytt i mars på Hedvägen 203 invid Rusta-butiken.
Och i Kävlinge stänger PostNord sitt företagscenter på Kvarngatan 70 på måndag den 4 mars. Postombudet hos ICA Supermarket på Köpmansgatan 1 tar över utlämningen av försändelser.
I Tingeröd utanför Skivarp stänger Gamlegårds djurklinik och lägger ner verksamheten vid månadsskiftet. Kliniken har varit specialiserad på smådjur, hundar och katter med mera.
Sill, träskoklapper och fattigdomsdoft. Ja, hur luktade, smakade och lät egentligen förr? Den frågan kan få svar i Simrishamn den 7 mars, då Lena Alebo, chef på Österlens museum, tar ett spadtag i sinnenas kulturlager under en vandring genom stan. Vi blev nyfikna och ville veta mer.
Nu står vi på gatan utanför Österlens museum och om jag känner efter, det är inte så mycket som doftar.
Nej, idag är det ingenting, men det kanske också är för att vi är så vana vid de här dofterna så vi reagerar inte på dem.
Men det låter däremot.
Det låter, ja. Men ja. Det luktar inte bensin som det gjorde förr i tiden.
Tänker lastbilar för de doftade ju starkt av diesel och jag vet inte vad det luktade för något. Men vad är det du är ute efter i den här föreläsningen när det gäller sinnena?
Jo, jag vill väl komma lite närmare staden och dess befolkning från olika tider. Och då ingår ju också lukter och smaker och känslor och allt det här. Jag kan gå in här. Nu är vi inne på Björkegrenska gården. Där det en gång doftade hästspillning, säd. Ganska sublim doft, men i alla fall här lastade man av sädesforna när bönderna kom från landsbygden.
Jag såg en skylt på vägen här, stod garveri. Det måste väl ha luktat något så in i helskotta.
Ja, garveri är ju Simrishamn känt för faktiskt. Vi hade ju Nordens största läderfabrik här i Simrishamn, Ernbergs läder. Men det, föregångarna till den större läderfabriken var ju många mindre garverier. Och det luktar, det kan jag gott säga. För att jag har själv jobbat lite med garveri och så när det gäller forntida garvning. Så jag vet hur det luktar när man ska avhåra en hud eller när man ska pyra i hönsgödsel huden för att håret ska släppa och sådär och den ska mjukna.
Det var dofterna. Hur lät det då? Kanske inte på garveriet, men i stan.
Det finns vissa ljud som är väldigt typiska Simrishamn. Inte bara fiskmåsar då. Och sillen låter ju inte mycket. Men vi har till exempel Ernberg som vi går tillbaka till läderfabriken. Som var den tuta, som en signal som lät när alla skulle hem. Och när den lät så kunde man sen höra hur dörrarna öppnades. Och det klapprade av träskostövlar och träskor och skor. Och cyklar som sattes i rullning och som plingade på sina klockor och så.
Det är en bild där man nästan kan känna hur det doftar som du har lagt ut på er hemsida som reklam för den här föreläsningen. Du har en sill upptryckt i nosen.
Ja, och ja, det var för att hur luktar fattigdom är en fråga jag ställer mig. Och fattigdom som är som går som en röd tråd genom den här stadens historia. Det fanns ett stort proletariat, det fanns sjömän, fiskare, garveriarbetare och så vidare. den fattiga skråt kan man säga verkligen. Och då undrar man sig, hur luktar fattigdom? Och något som den luktade var ju sill. För sill åt man morgon, middag, kväll i fattiga hemman. Det finns dagböcker, jag har bland annat från min egen släkt. Sill och potatis, det åt man mycket.
Kan man vara säker på att den luktade lika fräsch som den gör idag?
Den kanske luktade fräschare. Det finns en chans. Det finns ju också uppteckningar om hur bönderna från landsbygden just kom ner i augusti då sillen var fet och tjock för att köpa den här alldeles färska sillen som kom in. Sen är ju allting frågan om hur man ser det. Idag så hade vi, jag menar jag kommer ihåg när man var hemma hos äldre människor på landet i alla fall här runt omkring. När man var barn, att det luktar ju annorlunda. Det luktar inte som det gjorde hemma i vårt 50-talshus, utan det luktar ju gödsel ofta inom. Det kunde man inte komma ifrån. Här, klart, de som var garvare tog väl med sig lite av den lukten hem.
Och hur ska du åskådliggöra de här ljuden och dofterna? Eller ska man få föreställa sig dem?
Jag får väl berätta så levande att man föreställer sig dem. Jag kommer göra det som en vandring genom stan från väster till öster.
Det berättade Lena Alebo, chef på Österlens museum. Och det är den 7 mars mellan 14 och 15.30 som hon leder den historiska sinnesvandringen genom Simrishamn. Och samling sker på museet Storgatan 24. Det krävs föranmälan och den gör man på telefon 0414 81 96 70 eller e-post osterlens.museum@simrishamn.se och priset är 120 kronor. Och reporter här det var Dodo Parikas.
Fler evenemangstips. Vi börjar med en svensk film som har fått syntolkning. Det är Kungen av Atlantis som har premiär idag fredag och som handlar om Samuel som ensam fungerat som förälder åt sin egen pappa. När Samuel träffar Cleo väcks hopp om frigörelse. Det är en film om kärlek och medberoende och är baserad på en sann historia. Filmens syntolkning för bio finns nedladdningsbar i olika appar.
Boelspexarna i Lund spelar spexet Henry den åttonde i Stora salen i AF-borgen. Sandgatan 2 klockan 19 idag den 1 mars, men även imorgon lördagen den 2 mars. Men då är tiden klockan 18. Nortic säljer biljetterna som kostar 160 kronor.
På Medborgarhuset i Eslöv kan man lyssna till munspelsvirtuosen Filip Gers och Bobbe Big Band på söndag den 3 mars klockan 15. Det blir uppemot 20 musiker på scen och ett låtval som spänner från jazz, blues till folkmusik. Nortic säljer biljetterna som kostar från 200 kronor.
Vill man höra den före detta diplomaten Gunnar Wetterberg berätta om Skånes historia så kan man göra det i Musikskolans konsertsal i Klippan den 3 mars klockan 14. Han är också känd från Fråga Lund och På spåret. Gunnar Wetterberg har avslutat sin trebandsutgåva om Skånes historia där han på 2000 sidor försökt fånga vårt förflutna. För att vara garanterad en plats kan man hämta en gratisbiljett på biblioteket så länge de finns kvar.
På Kulturhuset i Hässleholm uppträder Klara-kvartetten den 3 mars. Det är en stråkkvartett som har funnits i över 20 år. Och det blir bland annat musik av Mozart och Shostakovich. En dryg månad senare, den 4 april, kan man lyssna till Monica Dominic på piano och Annika Skoglund sång i den röda salongen på Kulturhuset. Nortic säljer biljetter till båda evenemangen och de kostar 195 kronor.
Hälsocoachen Mårten Nylén, som bland annat är känd som tränare i tv-programmet Biggest Loser, är på föreläsningsturné under våren. Hans vision är att bekämpa stillasittandet och öka träningslusten. Föreläsningen har namnet Resultat, balans och lite magi. Den 4 mars kommer han till Ystad Saltsjöbad. Den 5 mars föreläser han i Söderportsgymnasiets aula i Kristianstad. Den 6 mars är platsen Malmö och Ungdomens hus i festsalen där, som ligger på Norra Skolgatan 10B. Och slutligen den 7 mars är det Helsingborgs tur. Och där föreläser Mårten Nylén i Prosivitas privata gymnasium som ligger på Södra Storgatan 11-13. Biljetterna till samtliga föreläsningar säljs av Tixter och kostar 249 kronor. Föreläsningarna börjar klockan 18.30 men dörrarna öppnas redan klockan 18.
Bokfrukost kan man få på Båstads bibliotek den 5 mars och 23 maj. Då bjuder bibliotekets personal på sina bästa boktips. Man får också en enkel frukost till priset av 20 kronor. Föranmälan ska ske senast en dag före på telefon 0431 770 88.
Den 6 mars är en föreläsningskväll om bröstcancer för allmänheten i jubileumssalen Jan Wallenströmsgata 1 på SUS i Malmö. Kvällen börjar klockan 18 och pågår till 20.10. Det handlar bland annat om närstående stöd, vem som drabbas och hur man behandlar samt forskning om bröstcancer och immunförsvaret. Kvällen avslutas med en frågestund där samtliga föreläsare deltar. Ingen föranmälan behövs, det är fri entré och det finns 300 platser.
Ängelholms stadsbibliotek anordnar kulturquiz i bokhallen den 6 mars med start klockan 19. Här kan man testa sina kunskaper inom film, konst och musik. Det är fri entré och ingen föranmälan behövs. Samma dag och tid är det också en föreläsning i hörsalen på biblioteket där docenten i måltidsforskning, Rickard Tellström, håller ett föredrag med rubriken Det ofria matvalet. De som sätter trenderna och vi som följer efter. Biljetterna säljs samma dag vid hörsalen från klockan 18 för 70 kronor. Det är kontantbetalning eller med Swish. Det går också att förköpa på Kilbergs bokhandel, men då kostar det 15 kronor extra.
På Trelleborgs bibliotek blir det ett antal kvällsföredrag klockan 7 under våren. Författaren Maria Fredin kommer till Trelleborgs bibliotek och föreläser om sin bok 96-åringen som skilde sig den 11 mars. Boken som finns inläst som talbok handlar om en levnadsglad kvinna som gifte sig med en man som visade sig vara mycket skrämmande. Efter 70 års äktenskap så får hon nog. Den 28 mars är temat för kvällsföredraget Människohandel och prostitution. Det är organisationen Hela människan från Malmö som berättar om hur de arbetar och ger stöd. Torsdagen den 2 maj är rubriken Nazibrudar, vägen in i hatet och vägen ut. Anna-Lena Joners Larsson berättar om åren som nazist och om den svåra vägen tillbaka. Idag arbetar hon som diakoniassistent och med nyanlända. Alla föreläsningarna börjar klockan 19 och platsen är alltså Trelleborgs bibliotek. Biljetterna kostar 120 kronor och kan förbokas på e-post arrangemang. bibliotek@trelleborg.se och ska hämtas ut senast en vecka före arrangemanget.
Socialantropologen och författaren Fanny Ambjörnsson kommer till Lunds stadsbibliotek och Atriumgården den 12 mars klockan 18. Då föreläser hon om sin senaste bok Tid att städa, om vardagsstädningens praktik och politik, som finns inläst som talbok. Och den kretsar kring frågor om vad städning betyder i människors liv och vad den står för.
Två dagar senare, den 14 mars, även då klockan 18 och i Atriumgården på Stadsbiblioteket i Lund, så kan man ta chansen att lära sig danska under 60 minuter. Det är Lone Koltoft som är adjunkt i dansk litteratur och språk som lär ut.
Samma 14 mars blir också flera föreläsningar om njursjukdomar. Med anledning av att det är Världsnjurdagen på Skånes universitetssjukhus i Malmö. På adressen Jan Wallenströmsgata 1 och i jubileumssalen. Evenemanget håller på mellan 17.30 och 20.20. Och det inleds med att man talar om njurarnas funktion, njursjukdom och prevention. 18.30 handlar om en patients perspektiv från upptäckt av njursjukdom till rehabilitering. 19.20 handlar föredraget om kronisk njursjukdom, ett växande globalt folkhälsoproblem. Och det hela avslutas med en genomgång av aktuell forskning i Lund. Och det är fri entré.
Lördagen den 16 mars är det teaterns dag i Malmö. Det är en endags scenkonstfestival med program från morgon till kväll. På olika scener i foajéer och repetitionslokaler blir det föreställningar, öppna repetitioner och workshops för barn, unga och vuxna. Och entréknappen som kostar 60 kronor kan köpas på alla scener som medverkar. och ger inträde för hela dagen. Det går inte att förboka utan först till kvarn gäller. Hela programmet kan hämtas hos ABF på Spånehusvägen 47, biljettkassan på Malmö Opera, Kulturcentralen eller biljettkassan på Malmö Stadsteater. Och några exempel på vad som händer är att man kan följa med på en historisk vandring i Rosengårds herrgård mellan klockan 11 till 11.30. Platsen är Drömmarnas hus herrgård och det är husfrun som håller i vandringen. Simply Opera, opera för livet, blir det mellan klockan 14 till 15 på scen 1, Norra Skolgatan 10A. Det är tre sångare och en pianist som bjuder på italienska operaduetter, ryska romanser och andra favoriter. På Malmö Opera, Östra Rönnholmsvägen 20, har man guidad visning vid två tillfällen, klockan 11.15 till 12 och klockan 12 till 12.45, bland mycket annat.
Den 20 mars är det Synexpo i Kristianstad hos Hjälpmedelsteknik som ligger på adressen Rörvägen 10. Mässan som börjar klockan 10 och slutar 18 är gratis och ingen föranmälan behövs. Här kan man få veta vilka synhjälpmedel som finns men även andra hjälpmedel visas. Klockan 11 och klockan 15 håller Åsa Lodin från Iris Hjälpmedel en föreläsning om synskadade Lars 78 och hur han klarar vardagen med hjälp av enkla synhjälpmedel. Synexpo arrangeras av SRF, Insyn Skandinavia och Hjälpmedelsteknik.
Samma dag den 20 mars är det en hälsomässa för seniorer och personer med funktionsnedsättning på Habo Gård som har adressen Habovägen 6 i Lomma. Mässan pågår från klockan 12 till 16 och det är fri entré. Gratis buss avgår från Botulfsplatsen i Lund. Klockan 13 är det ett föredrag om hur socker påverkar hjärnan och välmåendet som Ann Fernholm, vetenskapsjournalist och författare, håller i. Klockan 14.30 kan man prova på mediyoga och 15.30 line dance. Dessutom finns det utställare och ett hälsokafé. Men där tar man endast kontanter. För att boka plats på bussen och övriga frågor kan man ringa 046 359 45 75 mellan klockan 9 till 12 på dagen. Det går även att skicka e-post till habo.gard@lund.se.
Svensktoppskalaset kommer till både Kristianstad den 4 april och Ystad den 5 april. Svensktoppsstjärnor som Thorleif Torstensson från dansbandet Thorleifs, countrysångerskan Kristina Lindberg och grundaren av Lasse Stefans, Lasse Sigfridsson med flera, uppträder. Den 4 april är platsen Stora salen i Kulturkvarteret i Kristianstad. Och det börjar klockan 19. Biljetterna kostar 460 kronor och säljs av Kulturkvarteret. Även i Ystad dagen efter är starttiden 19.00. Biljetterna kostar 490 kronor där och säljs av Ystad teater och Ystad turistbyrå.
Nya friska Tage ges på Landskrona teater den 23 april klockan 19. Det är sångerskan Mimi Terris som tillsammans med Kalle Lind tar sig an Tage Danielssons texter för revy, film, böcker, radio och tv. Men sången, den står Mimi Terris ensam för, kompad av ett band. Biljetterna säljs av Tixter och kostar 300 kronor.
Biljettinformation. Just Tixter nås på 0771 47 70 70. Nordic har 0455 61 97 00. Malmö Opera har 040 20 85 00. Kulturcentralen 040 10 30 20. Malmö Stadsteater 040 20 86 10. Ystads teater 0411 577 199. Ystads turistbyrå 0411 57 76 81. Och Kulturkvarteret i Kristianstad säljer biljetterna via sin hemsida kulturkvarteret.com eller hos Coop i Galleria Boulevard som har telefon 010 747 22 72. Och via Kristianstads turistbyrå 044 13 53 35.
Kalendern årets tionde vecka börjar med måndagen den 4 mars då Adrian och Adriana har namnsdag.
Tisdag den 5 mars är det interpellationsdebatt i riksdagen som man kan följa via riksdagens webb-tv från klockan 13. Då kommer det att ställas bland annat frågor och debatteras kring läkemedelsförsörjningen. Det handlar om både strategier för hur man klarar försörjningen vid en kris eller krig och hur man säkerställer att Brexit, Storbritanniens utträde ur EU, inte påverkar den svenska läkemedelsförsörjningen och produktionen av läkemedel. Det är moderaten Johan Hultberg som ställer frågorna till socialminister Lena Hallengren från Socialdemokraterna. Och namnsdag, det har Tora och Tove.
Onsdagen den 6 mars heter namnsdagsbarnen Ebba och Ebbe. Det här är I Love to Boogie ur filmen Billy Elliot, som också iscensatts som musikal, bland annat på Malmö Opera för 3 år sedan. Och Billy Elliot handlar om en son till en gruvarbetare i norra England som till sin strejkande fars förtvivlan hellre dansar än boxas. Och filmen och musikalen har hämtat sitt stoff från den stora gruvstrejken som bröt ut för precis 35 år sedan. Gruvarbetarna strejkade i protest mot dåvarande premiärministern Margaret Thatcher och hennes regeringsbeslut att kraftigt banta gruvindustrin genom att stänga olönsamma kolgruvor. Strejken tog slut först 1 år senare den 3 mars 1985 och blev ett misslyckande för den brittiska fackföreningsrörelsen som inte lyckades reda kvar de tusentals jobben. Strejken har även gett upphov till andra filmer och pjäser. Ett annat exempel är filmen Pride från 2014 som bygger på en verklig historia. Den handlar om gayaktivister under gruvstrejken som bestämmer sig för att samla in pengar och hjälpa gruvarbetarna och deras familjer. För 300 år sedan föddes den franske dramatikern Cyrano de Bergerac och han är kanske mest känd för det som skrivits om honom. Den franske poeten Edmond Rostand skrev pjäsen om Cyrano de Bergerac i slutet av 1800-talet och som sen filmatiserats fler gånger och även framförts som opera. Mannen med den stora näsan som är förälskad i Roxane, som älskar poesi liksom han, men medan hon är vacker så tycker han att han är ful. Och låter en annan man träda in och framföra hans kärleksförklaringar till Roxane.
Torsdag den 7 mars startar VM i skidskytte i Östersund med de båda svenska OS-medaljörerna Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson på plats. Öberg som förutom att vara regerande OS-mästare också nyligen tog hem ett EM-guld i Minsk. VM i Östersund satsar liksom andra skidtävlingar på hållbarhet när det gäller att använda förnybar energi och bränsle bland annat. Och poängterar att vintertemperaturen idag är 3 grader högre i Östersund än vid mitten av 1900-talet. Skidskytte-VM pågår till den 17 mars. Journalisten Marianne von Baumgarten fyller 80 år. Hon har varit chefredaktör för Vi föräldrar, Femina, och allt om böcker och är mycket engagerad i barnkultur. Hon startade bland annat Barnens bokklubb och står också bakom Barnens bokhandel och antikvariat. Tidigare i Borrby, men numera i Simrishamn. Och det är Camilla som har namnsdag.
Fredagen den 8 mars är den internationella kvinnodagen, då kvinnors situation i världen uppmärksammas. Och då firar också Siv och Saga namnsdag. Och kvinnodagen uppmärksammas på många håll i Skåne, både bland unga och gamla. Tjejjouren och kvinnojouren i Lund har ett gemensamt öppet hus och bjuder på fika och berättar om sin verksamhet. PRO i Malmö firar kvinnodagen på Kockum fritid, där bland andra sjukvårdens oppositionsråd Anna-Lena Hogerud pratar under rubriken Vården för äldre kvinnor, var blev jämlikheten av?
Lördag den 9 mars heter namnsdagsfirarna Torbjörn och Torleif. Det är dags för den stora Melodifestivalen, finalen alltså, från Friends Arena i Stockholm och som direkt syntolkas i SVT Play. För precis 60 år sedan visades Barbie-dockan för första gången på på den amerikanska internationella leksaksmässan. Ruth Handler heter hon som skapade Barbie och döpte dockan efter sin dotter Barbara, som hade smeknamnet Barbie. Dockan har kritiserats för att upprätthålla ett orealistiskt kroppsideal, men har dykt upp också som rallyförare och astronaut bland många yrken, men alltid lika chic.
Söndagen den 10 mars firar Edla och Ada namnsdag. För 60 år sedan utbröt ett uppror i Tibets huvudstad Lhasa mot det kinesiska styret i regionen. Och någon vecka senare tvingades Tibets andliga ledare Dalai Lama gå i landsflykt tillsammans med tusentals andra tibetaner som tog sig till Indien. Och det var en mycket dramatisk flykt över bergskedjan Himalaya. Än idag lever Dalai Lama i landsflykt i Indien med målet att återvända till Tibet. Det är säsongspremiär för IndyCar i Sankt Petersburg som ligger i Florida. Två svenskar finns med, dels Marcus Eriksson som lämnar Formel 1 efter 5 säsonger, men också Felix Rosenqvist som är teamkollega med Scott Dixon från Nya Zeeland som vunnit mästerskapet 5 gånger. Serien avslutas efter 11 deltävlingar i Toronto i Kanada den 14 juli.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med ett meddelande från Skånes taltidnings kansli. Glöm inte att meddela adressändring när du flyttar. Vi får inga automatiska meddelanden från någon folkbokföring, och om du inte hör av dig till oss så får du ingen tidning när eftersändningen upphört. Tänk också på att meddela oss ditt mobilnummer om du stänger av din fasta telefon och inte har mobilnumret, om du vill att vi ska kunna nå dig per telefon då alltså. Skånes taltidningskansli har telefonnumret 040 673 0970. Eller så e-postar du till skanestaltidning@skane.se.
SRF Malmö välkomnar SRFR från hela Skåne till en syntolkad föreställning på Malmö stadsteater. Fredagen den 12 april med samling klockan 18.15 på HIP, Kalendergatan 12 i Malmö. Priset är 280 kronor per vuxen. Inbetalningskort skickas hem och biljetterna delas ut på plats. Pjäsen heter Oscar Liljas försvinnande och är nyskriven av Sara Bergmark Elfgren, som tidigare gjort cirkelböckerna, poddserien Det dödas röster och romanen Norra Latin. Hennes författarskap pendlar mellan myt, magi och vardagsrealism. Oscar Liljas försvinnande är en omtolkning av skräckromantiska vampyrberättelser och utspelar sig hösten 1994. 4 unga människor dras in i kretsen kring den gåtfulla och geniförklarade poeten Oscar Lilja. Men priset för att vara hans lärjunge är livsfarligt högt. Vänskap och kärlek sätts på prov. Gränsen mellan vansinne och verklighet suddas ut. Många år senare försöker de 4 förstå vad som egentligen hände. Vem var Oscar Lilja? Och kan ett möte med en person förgifta ett helt liv? Föreställningen börjar klockan 19 och håller på 1 timme och 15 minuter. Vi har förbokat ett antal biljetter. Resersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö när kvittot sänds in inom 3 månader efteråt. Du anmäler dig till SRF Malmös kansli på 040 25 05 40 eller info@srfmalmo.se. Dock senast måndagen den 11 mars. Och vid anmälan så berätta om du behöver lur och eller ledsagning. Om ni skulle ha frågor innan föreställningen så kan ni ringa Maj-Britt Ryman, telefon 070 324 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
Så har vi ett referat från SRF Ringsjöbygden. På medlemsmötet den 19 februari var 39 medlemmar närvarande. Vi inledde med sedvanliga mötesförhandlingar som gick snabbt. 3 nya medlemmar har gått med i föreningen och vi hade även ytterligare 3 nya med på detta medlemsmöte. Riktigt kul med en uppåtgående trend. Strax efter 16:30 var det dags för Magnus från Apoteket Hjärtat att inta scenen. Han informerade framförallt om läkemedel och tillgänglighet, och det blev även en längre frågestund innan det var dags för kvällsmackan. Magnus tog med sig synpunkter. Medlemmarna kommer säkert att följa upp om löftena infrias. Vi Vi skulle även haft besök av vår nya ombudsman, men han hade meddelat förhinder på grund av sjukdom strax efter lunch. Detta gjorde att medlemmarna kunde ta en extra kopp kaffe till den ljuvligt goda gräddbullen. Samt hade tid att småprata innan det var dags för hemfärd. Hälsar snesarna.
Vi har förändringar i busstrafiken som gäller Kristianstad och Malmö. I Kristianstad har man börjat bygga om hållplatsen Långebrogatan läge A, som regionbussarna 549 och 554, liksom stadsbuss 2, brukar stanna vid. Resenärerna hänvisas till en tillfällig stolpe 250 meter österut på Långebrovägen, vid korsningen med Bomgatan. Så ska det vara till och med den 22 mars. I Malmö har man börjat ett plattläggningsarbete vid Pildamsvägen som stängt stadsbuss 6 hållplats Malmö-Gröndal läge B. En tillfällig hållplats finns framåt i färdriktningen ett tiotal meter norr om den korsande Teknikergatan. Den 13 mars klockan 15 ska den vara tillbaka på sin vanliga plats igen.
Lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och den börjar med en inbjudan till Antis bokcirkel. Hej bokvänner! Välkommen till Kristianstads bibliotek tisdag den 12/3 klockan 13.30 till 15. Vi träffas i huvudentrén och går gemensamt till Gustav Hellström-rummet på andra våningen. Efter boksnacket fikar vi som vanligt. Karin eller Stefan är med och håller i trådarna. Varmt välkomna! Hälsar Torbjörn Schörén.
SRF Helsingborg och Höganäs har en träff i Höganäs. Tisdagen den 5 mars på restaurang Säljen, Midgårdsgatan 34 i Höganäs. Klockan 13.30 till 15.30. Deltagaravgiften är 30 kronor. Vi börjar med att avnjuta lunch som består av salladsbuffé, varmrätt, två alternativ att välja på, fisk eller kött, måltidsdryck, kaffe och dessert. Därefter blir information av Jon Torenäs och underhållning. Sista anmälningsdag är fredagen den 1 mars, senast klockan 12 till kansliet. Telefon 15 83 93 eller via mail info.srf.hbg@telia.com. Och om du anmäler dig efter klockan 12 blir du utan lunch. Välkommen! SRF Helsingborg och Höganäs bjuder också in till onsdagsträffen den 6 mars klockan 13 till 15.15 i föreningens lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Idag blir det bingo. Bingobrickorna kostar 10 kronor per styck, fikat 30 kronor. Anmäl dig senast tisdagen den 5 mars klockan 12 till kansliet. Välkommen!
SRF Lundabygden bjuder först av allt in till kulturafton onsdag den 13 mars med rubriken Vad döljer sig under Mårtenstorget i Lund? Conny Johansson Hervén från Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige är inbjuden för att visa lite bilder med detta intressanta tema. Och han vill givetvis ha många frågor i ämnet som han lovat försöka besvara. Vi serverar som vanligt något läckert att äta och en kaka till avslutande kaffet. Detta är klockan 18 till 21 i föreningslokalen. Avgiften är 50 kronor. Och sista anmälningsdag är den 8 mars klockan 12 till kansliet. Telefonen 046 211 06 74 eller via e-post till srfkansli.lundabygden@bredband.net. Hjärtligt välkomna! SRF Lundabygden meddelar också att de har en SRF-träff måndag den 25 mars. Lennart Righard bjuder denna gång på en musikalisk upplevelse där Ferlin och hans musik med mera uppmärksammas. Detta klockan 13.30 till 16 i föreningslokalen i Lund. Kaffe och kaka kommer också att serveras och avgiften blir 20 kronor. Anmälan här senast den 22 mars till kansliet. Välkommen!
SRF Malmö hälsar välkommen till sin dagverksamhet. Vi träffas klockan 13 till 15, onsdagar 12.30 till 16. Kaffe med smörgås eller kaka kostar 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 05 40 om du tänker komma och inte regelbundet deltar. Måndagen den 4 mars är dock frågesporten och tidningsläsningen inställd på grund av sopplunch. Tisdagen den 5 mars blir det bingo, onsdagen den 6 mars kanasta. SRF Malmö har en inbjudan till dig som är intresserad av kyrkor. Under några onsdagar tänker vi besöka ett antal kyrkor i Malmö och bli guidade om deras historia. Ibland är det enbart guidning, kanske en liten mässa före, kanske musik, någon gång en soppa innan eller en kopp kaffe. Första gången ska vi besöka kyrkan i Västra Klaxtorp onsdagen den 13 mars klockan 13. Adressen är Gamla Borrebackevägen 2 i Tygelsjö. Då finns ingen möjlighet till fika. Är du intresserad så anmäler du dig till vårt kansli. Senast onsdagen den 6 mars. Kommande besök blir 20 mars Kirseberg. 27 mars återkommer med vilken kyrka? 3 april Johanneskyrkan. Och någon gång i april besöker vi Sankt Petri kyrka. Har du frågor så ring Maj-Britt Ryman 070 324 66 09. Vi bokar hemresan på plats när vi har koll på sluttiden. Välkommen önskar styrelsen. Synskadades förening SRF Malmö kallar härmed till årsmöte lördagen den 16 mars klockan 13 i föreningens lokal, Vändelsfridsgatan 13. Efter mötet bjuder föreningen på en lättare måltid. Anmälan ska göras till kansliet senast torsdagen den 7 mars. Om du är intresserad av föreningens verksamhetsberättelse för 2018 så kan du beställa den från kansliet. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
SRF Ringsjöbygden hälsar välkommen till en endagstur med buss till Furuboda den 24 april. Klockan 19.30 då åker vi från Föreningstorget i Eslöv. Vid framkomsten 10.45 tar vi en promenad i en skön handikappanpassad miljö. 11.30 blir det lunch och 12.30 börjar Paul Skog underhålla och berätta om Furubodas verksamhet. Det blir tid för ytterligare en stund ute i vårluften och innan vi åker hem serveras kaffe och kaka. Klockan 16 blir hemfärd och 17.15 är vi tillbaka i Eslöv igen. Kostnaden är 100 kronor och anmälan görs till Birgitta eller till Ingemo som har telefonen 070 38 90 273. Och det beskedet fick bli det sista i veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag den 8 mars.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!